Tack för förtroendet att få komma hit och dela något av det som är på mitt hjärta. Jag har tänkt vi delar upp det i två delar. I den första delen så målar jag upp några av de frågetecken jag har kring en teologi, kring tankesätt och sätt att tala om Gud som är ganska inne idag. Tankar som vi möter, vad jag förstår, ganska ofta. Så första delen handlar om frågetecken som jag faktiskt fick redan när jag gick på Örebro Missionsskola. För då började det här bli populärt. Andra delen så fortsätter jag med de här frågetecken. Men då berättar jag också om det som drabbade mig när jag arbetade med boken. Inte bara frågetecken kring en viss teologi, utan jag började också brottas med vilket evangelium förkunnar jag? Vilket evangelium förkunnar min församling och den del av kristenheten jag känner mig hemma med? Och det slår an tonen så att säga i andra delen. Paulus berättar i första Korintierbrevet om hur mycket han identifierar sig med människorna utanför kyrkan, utanför församlingen. Han säger att bland judarna har blivit en jude. Bland grekerna har blivit en grek. Och det jag tror att Paulus egentligen talar om här, det är att för att dela evangeliet så måste vi förstå den kultur vi lever i. Det är helt enkelt kulturförståelsen han talar om. Och som jag förstår det så finns det två stora kulturella språk idag bland de vanliga svenskarna, för att förenkla det väldigt, väldigt mycket. Men jag skulle vilja börja med att berätta lite om de här två kulturella språken som jag tror talas i Sverige idag. Från och med upplysningstiden och franska revolutionen så händer det något markant i den europeiska kulturen. Något som idag kallas för utvecklingstanken slår rot. Och man kan enkelt säga att dess credo är så här, att med hjälp av frihet, jämlikhet och broderskap, med hjälp av vetenskap och god teknik, kommer samhället och våra liv hela tiden att bli bättre och bättre. Med hjälp av tekniken, med hjälp av vetenskapen, så tror människor idag att vi kommer få ett bättre liv. Det kommer bli bättre och bättre och bättre. Och man vill också njuta av dess frukter. Man vill ha ett gott liv. Det är den ena stora kulturella språket jag tror som talas idag. Det andra är att någon gång på 1980-talet så hände det någonting här. Människor började ifrågasätta utvecklingstanken och började fundera på, okej, den har gett oss välstånd, den har gett oss jättemycket gott, men det är ju mycket som också inte alls är bra. Man började ifrågasätta, vad händer med miljön? Med utvecklingstanken. Vi håller ju på att sabba jorden. Utvecklingstanken har en kris. Miljöförstöring känner vi igen. En annan grej som många ifrågasätter, det är också att vi har nu en livstid som präglas väldigt mycket av stress. Vi som har arbete, vi arbetar alldeles för mycket, och de som har arbete, arbetar alldeles för lite. Men vi har en livstid där allt bara går fortare och fortare. Och fler och fler började ifrågasätta, är det här bra? Är det här gott? Det tredje var att man började säga med många människor i historien att vi kan inte bara leva för prylar. Materialismen är ju en lögn. Livet är mer än prylarna. Och det här tror jag vi känner igen det mesta. Bland de intellektuella hände det någonting också på 80-talet någonstans där. Nämligen att man började ifrågasätta att kan vi lita på förnuftet? Kan vi lita på vetenskapen? På den objektiva sanningen, för att använda deras ord. Och de började säga att nej. Tillsammans med en filosof som heter Nietzsche så sa de att det här handlar om makt. Det här handlar om de som bestämmer. Och istället så sa de att verkligheten är som en krossad spegel. Vi ser bara små, små skärvor av sanningen. Och det här kommer i förlängningen få stor betydelse för teologin, att upplysningstron och tron på förnuftet och rationalismen, att den sjunker. Och att vi börjar se, ja, vi ser inte mycket mer än så här. Jag tror att, som jag sa, att de flesta svenskar, de lever kvar i utvecklingstankens credo, i materialismen så att säga. Men de människor som söker Gud, som börjar intressera sig för andlighet, de tillhör ofta den senare delen, och de talar det här språket, att verkligheten är en krossad spegel. Och jag tror att de förkunnare som på 90-talet och 00-talet når människor, når de här sökarna som tänker så här, det är de människorna som, där det stora tvivlet råder, som talar med lågmäldhet, med ödmjukhet. De förkunnarna lyssnar människor på när det stora tvivlet så att säga råder. Den stora livsstressen råder. Det som visar på vägar till stillhet, till meditation, till vila och möjlighet att åka på retreat. De lyssnar människorna på. Materialismens stora tomhet råder. De som istället talar om att söka den förlorade rikedom som finns i andligheten. De lyssnar människorna på. Och det stora tvivlet råder. Orden kan inte längre bära oss. Istället så bör man tala om mysteriet bortom orden. Och de som lovsjunger mystiken, de lyssnar många människor på. Individualismen, alltså att vi sätter oss själva i centrum, råder. Och de som pejlar tidens djup, de talar om en fråga som nutidsmänniskan nästan ältar till sjuklighet, nämligen, vem är jag? Hela tiden i vår kultur så får vi frågan, vem är jag? Och de som då svarar på denna fråga med att du är Guds avbild, att du är älskad av Gud, men också om vikten att söka sig inåt och förstå att du innerst inne är gudomlig, de lyssnar dagens människor på. Som sagt, i slutet på 80-talet så började jag på Örebro Missionsskola. Och andra året så fick vi en kurs i självstudie. Vi skulle läsa en, så att säga, kristen klassiker. Och jag valde en bok jag knappt hade hört talas om, men jag tyckte rubriken lät spännande. Den hette Den kristna kärlekstanken, / Eros Agape, av en svensk författare som hette Anders Nygren. Och på jullovet så började jag läsa den här självstudiekursen och den här boken, och jag blev jätteglad. För det Anders Nygren gör i den här boken, det är att han beskriver den kristna kärlekstanken agape så vackert, så jag blev, för att använda kanske konstigt ord, jag blev nästan berusad. Jag tackade Gud och sa, tänk att du i Bibeln har beskrivit kärleken så här vacker, att den gudomliga kärleken är spontan, den är omotiverad. När jag hade läst den här delen så visade det sig att det fanns en del till, och den var så här tjock. Var första på 150, så tror jag den här var på 500-600 sidor. Och den tillhörde också kursen. Den handlade om att den kristna kärlekstanken agape som Jesus och Paulus la grunden till, att den under hela den första kyrkans tid utmanades av den grekiska religionsfilosofin, av den grekiska tanken av eros. Och han beskriver på ett väldigt levande språk om hur den grekiska tanken eros och den kristna tanken agape i den första kyrkan bland kyrkofäderna kämpade om vem som skulle ha makten. Och om hur det hela tiden blev ett problem för den kristna kyrkan att hålla den kristna tanken agape ren från det här grekiska inflytandet. Det som gjorde mig så förvånad något år efteråt jag hade läst den här boken, det var när en vän kom hem till mig från en retreat på en meditationsgård. Och han var också salig, han var också berusad. Han berättade om vad han hade varit med på den här retreaten. Och så helt plötsligt så började jag tänka, men det här är ju precis det som stod i den här tjocka delen. Det är ju grekisk religionsfilosofi du har fångats av. Och för mig blev det en, oj, vad är detta? Och sen började jag se att fler och fler förkunnare i Sverige knöt an till de här kyrkofäderna. Som ju på ett sätt talade tidens språk. För när de la ihop kristendom och den grekiska religionsfilosofin, då talade de också om att Gud finns bortom orden. De talade om stillhet och vila, jättebra tycker jag. Men också om att söka sig själv inåt. Och där började jag sätta fler och fler frågetecken. Och för att vara väldigt konkret, jag blev inte förvånad när Peter Halldorf började skriva om kyrkofäder. Det var på den här linjen. Och jag blev inte förvånad att många av oss läste, för det låg så rätt i tiden. Och det här har fått, menar jag, ett stort, stort genomslag. Det här är Wilfred Stinnesen andaktsbok, Idag är Guds dag. Och det är troligtvis den andaktsbok som läses mest i kristna hem idag. Och Stinnesen är väldigt tydlig med att den högsta formen av kristendom, det är mystikernas. Och det här har gått hem. Martin Lönnebo är också inne på det här spåret. Han kom i slutet på 90-talet med sin frälsarkrans, den här. Där han skapar teologi just utifrån den här syntesen mellan det kristna och det grekiska. Och det här har blivit en jättesuccé. Jag har inte varit ute på Björkö själv, men på Björkö så har de en vandringslinga nu som kommunen har varit med om och olika föreningar har varit med om och stifta eller skapa. Där man kan gå och stanna upp inför var och en av de här pärlorna. Och på ett sätt är det ju fantastiskt. På ett sätt är det fantastiskt. För här är det ju andlighet. Här är Gud. Och vill man tolka det här positivt så kan man tänka sig att när de här människorna kommer fram och har gått slingan på Björkö, då är de öppna för evangeliet. Och det är så här, om jag förstår det rätt, som Peter Halldorf och Martin Lönnebo tänker det. Nu har jag kommit. Kyrkofader Clemens av Alexandria, han menar att den grekiska filosofin fostrar oss fram till Kristus på samma sätt som Gamla testamentet. Han menar att när vi börjar se den grekiska religionsfilosofin och vad den säger, så leder den oss fram till Kristus, till evangeliet. Och då ska vi kristna stå beredda där. Peter Hallof skriver att kyrkofäderna Clemens, Origenes och Dionysos använde den grekiska filosofins nycklar för att låsa upp evangeliets skattkammare. Alltså att de här kyrkofäderna, de kunde använda den här filosofin för att låsa upp och öppna upp för evangeliet. Jag menar att det här måste vi pröva i ödmjukhet, i inlyssnande till varandra. Och här är en av mina sorger. Jag har varit i kontakt med en del som är på det här spåret. Och jag skulle mycket gärna ha mer dialog. För det är så lätt att här står vi på en sida och där står de på en sida och talar. Och att vi inte möts. Men tyvärr har det varit svårt. Men det vi måste åtminstone göra, det är att pröva det här. Stämmer det här med Bibeln? Stämmer det här med en sund kristen lära? Och här finns frågetecken. Jag kan bara berätta att Martin Luther i sin ungdom, han var inne på mystikens spår. Han läste många av de här mystikerna och sa att han läste dem, men någonstans så blev han, nej, det här stämmer inte. Det här stämmer inte. Och när han sen gick vidare, en del av mystikerna tog han med sig som gott. Men en hel del sa han nej. En av de stora kyrkofäderna idag, Dionysius av Areopagiten. Om honom säger Luther, läs inte honom. Avsky honom som pesten. Det är ju typiskt lutterspråk, det mustiga. Men förstår ni vilket allvar, vilket djup det är i det här när Luther säger så? John Wesley, som jag har betytt jättemycket för oss i svensk frikyrka också. Han var också inne på mystiken. Men efteråt, och nu måste jag ta fram mitt manus här. Så säger han så här att mystikerna var nära att få honom att lida skeppsbrott i tron. Han konstaterade att mystikerna gav honom en ny syn på religionen. Men det var inte Kristi och hans apostlars religion. Jag vill nu vara mer konkret i vad består de här problemen i. Och vill den här första delen prata om tre frågor. Hur kan vi veta något om Gud? Hur kan vi veta något om Gud? Hur uppenbarar sig Gud? De två första ligger väldigt nära varandra. Och det tredje, hur är Gud? Helt enkelt Guds bild. De grekiska religionsfilosoferna som ju levde några hundra år före Jesus, de brottades mycket med den här frågan. Hur kan vi veta något om Gud? Deras problem var att de började titta på sina egna grekiska gudar och började se att om Gud finns så kan ju inte han vara som våra gudar. Man brukar säga att de grekiska gudarna på den tiden var vanliga människor. De höll på som i en tv-såpa, om ni fattar. Och när de grekiska religionsfilosoferna började fundera över det så sa de, nej, om Gud finns, han kan ju inte vara sån eller sån. Det där är alldeles för mänskligt. Så på något sätt så dog de grekiska gudarna med de grekiska filosoferna. Och samtidigt var det som för grekerna att de kunde inte leva utan Gud. För att tala bildspråk, vid deras grav, vid gudarnas gravar, så känner de att det måste ändå finnas något mer. Så de började filosofiskt fundera över de här frågorna. Om Gud ändå finns, hurdan är då Gud? Och de tog fram religionsfilosofiska riktlinjer som har fått jättestor betydelse. Jag ska försöka förklara de här. Och är det så att det är jättekonstigt, fråga så här. Men det första de sa, det var att det finns inte något språk som kan ge verklig rättvisa åt vem Gud är. Mänskligt språk, mänskliga bilder riskerar att smutsa ner, förminska den rena, sanna gudsbilden. Det andra de sa var att, och det var ju en följd av det första, att det gudomliga kan i egentlig mening inte beskrivas, utan bara uttryckas negativt om vad det inte är. Och jag ska försöka förklara. Man kallar det för apofatisk kunskap. Man sa att Gud kan inte vara en gubbe som sitter på molnen med vitt skägg. Nej, det går inte. Och om man sa, för att ta bilder från vår nutida religionsdebatt, man sa att det är jättesvårt att prata om Gud som fader med tanke på allt vad patriarkatet gjort, allt elände. Och på det sättet så sa man att Gud är inte sån och inte sån och inte sån. Och det teologiska arbetet, alltså om vem Gud, det blev ett slags reningsarbete. Ta bort saker som inte stämde. Och det här öppnade upp för mysteriet. Det här öppnade upp för det som var väldigt inne under den antiken, nämligen mysteriereligioner. Som talade om en gud bortom orden. När språket kraschar, när vi inte, våra begrepp räcker till längre, då är det mysteriet vi måste gå till för att finna Gud. Sen började grekerna trots allt tala om Gud i positiva termer. Och säga att om Gud finns så kanske han ändå är så här. Och nu hinner jag inte gå in på det. Men slutpoängen blev att grekerna talar om Gud på två sätt. Dels talar greken om att Gud är mycket, mycket större än våra ord, det apofatiska. Dels talar grekerna ändå om hur den Gud är. Och de gör ansatser till att beskriva Gud, det katafatiska. Och när sen, några århundrade senare, kyrkofäderna, framförallt i Alexandria utanför Egypten, kom i kontakt med det här och läser grekisk religionsfilosofi, så tänker de, ja, på samma sätt ska vi tala om Gud. Men det de gör, det är att de menar att det mystiska, det apofatiska, alltså, det ska balanseras upp hur vi talar om Kristus. De talar om en balans, som jag förstår det. Å ena sidan mysteriet Gud, och andra sidan den uppenbarade guden Kristus. Och så tänker de att det här ska balansera till något levande, något livgivande. Och det här är många förtjusta i idag. Många teologer, många förkunnare. Det här dubbla sättet att tala om Gud. Men håller det här inför en biblisk prövning? Är det så här som Bibeln uppenbarar Gud? Först måste vi se att på flera ställen i Bibeln, inte så många, men på några ställen i Bibeln, så talar Bibeln om att vi kan inte förstå Gud fullt ut. Om vi tror att vi har greppat Gud fullt ut, då är vi ute på farlig mark. Och även Bibeln talar om det här. Vi läser Jesaja 55, 8 och 9. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, Så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Och Paulus skriver i Efesierbrevet 3:18. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Guds tankar är högre än våra tankar. Och Kristi kärlek är så stor att den går långt över vad någon kan förstå. Som det står här, att Kristi kärlek som går långt utöver vad någon kan förstå. Vi måste alltså tala om en stor Gud, men med ett ödmjukt hjärta. Men det finns också faror med att tala om det här dubbla sättet och om Gud. Och den första faran, tror jag, det är att det apofatiska, det mystiska, riskerar att tränga undan det uppenbarade. Det Gud har gett oss, när det egentligen borde vara tvärtom. En av inneteologerna idag heter Vladimir Losky, en rysk ortodox som levde på 1900-talet. Han säger så här: den första metoden, den katafatiska, leder fram till en viss kunskap om Gud. Det är en ofullkomlig väg. Den andra, alltså den mystiska, den apofatiska, leder fram till total okunnighet. Det är den fullkomliga vägen. Den enda riktiga när det gäller Gud som till sin natur är ofattbar. Jag har svårt att förstå att så många goda, varma kristna ändå köper det här. Jag har försökt greppa det och försökt, är det något jag missar i det här sättet att tala om Gud? Och jag var på debatten i Betlehemskyrkan förra året i december. Och det högg till i mig igen av sorg när kyrkoledare Sofia Kammerin sa så här: kristen tro går egentligen inte att förklara med ord. För det handlar egentligen inte om ord. Och här undrar jag om inte vi står på något sätt i en brytpunkt. Vi ska självfallet vara försiktiga och tolka vad Sofia Kammerin menade av det här. Det här är ett lösryckt citat på ett sätt. Och samtidigt så menar jag att det här är en trend att tala om Gud idag. Och en nyckelfråga är: vilken betydelse ska orden ha i vår tro? Vi tillhör många av oss en kyrkotradition där orden har haft jättestor betydelse. Inte bara att vi har upphöjt Bibeln, utan på många andra sätt också. Man kan se det här till exempel när man läser Luther, som hade en oerhört stor tro på att läs ordet, ta emot ordet. En tankelinje bland mystikerna också, och den här teologin, det är, om vi nu går till gudsbilden, det är att i Bibeln kan vi se Guds handlingar. Men Guds innersta, vem Gud verkligen är, det är ett mysterium för oss. Och det här, när jag läst, har jag mött gång på gång. Men tack och lov har jag också mött teologer som har gått emot det. Det finns en engelsk teolog som dog i början på 2000-talet som heter Karl Ganton. Han sa så här: att genom Jesus Kristus har Gud avslöjats sitt innersta, sin essens för oss. Hänger ni med? Gud är inte för oss ett mysterium. Gud har avslöjat sitt innersta för oss. Och vi behöver inte leva i en negation till alla mänskliga försök att beskriva det gudomliga. Gud har i Kristus gett oss en motbild. Och märk väl, och det här tycker jag är jätteviktigt, att i samma sammanhang, oj, nu glömde jag, förlåt. Ganton säger så här också, med tanke på den här teologiska traditionen som jag talar om. Han säger så här: det är ganska förvånande att en hel tradition av teologiskt språk har vuxit fram som fäster så lite vikt vid det faktum att Guds helige ande har varit med och frambringat ord just till att förstå Gud. Gud låter genom sin helige ande oss förstå så mycket han vill uppenbara. Gud låter genom sin helige ande oss förstå så mycket han vill uppenbara. Det är dessa ord och det är den här uppenbarelsen som vi ska ha vårt fokus. Nu kommer jag till bibelordet. Samma ord som talar om att Gud är mycket högre än våra tankar i Jesaja 55 säger också att liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vad till jag har sänt ut det. Det här tycker jag är att Gud bekräftar sitt ord. Nu mer till gudsbilden. Inte alla mystiker, men flera mystiker, de går väldigt långt när det gäller gudsbild, så att jag har häpnat ibland nu när jag har läst. Man talar om att Gud, den sanne guden, finns bortom treenigheten. Vilket ju är ett väldigt, väldigt djärvt sätt att tänka. Och mäster Eckhart, han säger så här att denna människans gudomliga gnista förkastar alla skapade ting och önskar inget annat än sin nakna Gud som han är i sig själv. Här är Eckhart inne på en annan linje. Jag hinner inte ta upp idag om att Gud bor i oss. Ett tal om den gudomliga gnistan. Den nöjer sig inte med fadern eller sonen eller den heliga anden. Den vill gå in i den enkla grund, i den stilla öknen i vilken urskiljning aldrig blickade. Till denna grund är enkel tystnad. Martin Lönnebo skriver i tidskriften Pilgrim så här: ingen stor teolog och mystiker har trott att Gud liknar oss. Och person i bekännelsens mening är inte alls person som Thomas och Martin. I den gudomliga enheten, bortom treenighetens personliga uppenbarelse, finns det absolut gränslösa, icke-personliga. Gud har ett ansikte i uppenbarelsen, men är i sig absolut ansiktslös och bortom alla bestämningar, såsom det absoluta mysteriet. Vi måste återfinna förtröstan på den stora fördolde utan att lämna det personligt uppenbarade. Det här tycker jag är svårt. Finns det något bortom treenighetens personliga uppenbarelse? Finns det något gränslöst icke-personligt? Även här finns det ju risk att man övertolkar och så, men det finns inom den här grekisk-kristna syntesen en linje som driver gudsbilden åt det här hållet. Att Gud blir mer och mer diffus för oss. Att Gud blir ett mysterium. Och för mig är det evangelium att läsa om kyrkofader Irenaeus. Han bråkade med en gnostiker som hette Markion. Och jag vet inte om han var gnostiker, men han hade ett alternativt evangelium. Och Markion, han trodde sig göra den upphöjde guden större genom att beskriva honom som den absolut främmande. Men då menade Irenaeus det motsatta. Irenaeus menar att på ett skamligt sätt förminskar och nedvärderar Markion Gud. Och det här blir jag så glad över. Lyssna, Guds storhet och höghet består inte för Irenaeus i främsta rummet i hans upphöjdhet. I att han är den absolut främmande. Utan i att han förbarmar sig över de fattiga, de lidande och de förtryckta. Och än mer, Guds oerhörda storhet består i att han till och med älskar dem som har valt att bli hans fiender. Det är agape-kärlek. Och det här är som Nygren skriver, den gudomliga kärlekens stora triumf. Och det är den här guden som sänker sig ner till oss. Så som jag tror att vi är kallade med den heliga andes hjälp att förkunna för människorna som saknar hopp och tröst. Och i den andra delen hade jag tänkt gå in mer på det.